om uppgifterna som säger att Saddam Hussein ska ha beordrat ett återtåg verkligen stämmer. De amerikanska besluten kompliceras av att offensiven skedde på inbjudan av en av de rivaliserande kurdiska gerillagrupperna och inte var ett enkelt exempel på ett övergrepp mot en samlad befolkning. Den kurdiska konflikten kom som ett ovälkommet inslag i en hittills framgångsrik valkampanj för president Clinton, som nu anklagas för tidigare slapphet visavi Irak av sin republikanske rival Bob Dole. Clintons dilemma i valtider är att han å ena sidan som USAs president har utmanats av Saddam Hussein att visa handlingskraft, och å andra sidan att han inte har råd att riskera amerikanska liv för en regional konflikt som ter sig helt fjärran och obegriplig för de flesta amerikanska väljare. President Clintons utrikespolitiska balanskonst sätts nu på hårda prov när han ska välja på den meny av möjliga insatser som har komponerats av försvarshögkvarteret i Pentagon. Titti Nylander, New York.
Alldeles nyss kom besked om att de irakiska regeringsstyrkorna under natten har dragit sig tillbaka från Erbil. FN-personal i staden säger till nyhetsbyrån Reuters att de irakiska trupperna nu befinner sig en halv mil utanför Erbil.
Den 3 september 1996.
USAs vedergällningsaktion mot Irak verkar nu vara nära. Uppgifter från president Clintons närmaste krets tyder på det. Och USA tänker alltså inte låta Irak ostraffat komma undan angreppen mot kurdkontrollerade områden i norra Irak. Här i Washington.
En amerikansk vedergällning mot Saddam Hussein, det sa i morse svensk tid rådgivare i kretsen kring president Clinton. Det är inte längre en fråga om, det är frågan när. Och tillades det sker snarare förr än senare. Alltså, reservationslöst oundvikligen en attack mot irakiska mål omedelbart förestående. Sannolikt med kryssningsmissiler, sannolikt med meterprecision riktade mot den irakiska krigsmaktens kommandoposter och kommunikationsanläggningar i huvudstaden Bagdads omedelbara närhet. Med, i så fall, trefaldig utdelning. Den irakiska krigsmakten blir för det första försvagad. Officerskårens lojalitet mot Saddam Hussein kan för det andra undergrävas. Och den amerikanske presidenten tonar under pågående valkampanj för det tredje fram som kraftfull. Det blir, så en analytiker här i Washington, en kraftigare attack än den som amerikanerna gjorde för 3 år sedan som bestraffning för det irakiska mordförsöket på dåvarande presidenten Bush. Den gången lades högkvarteret för Iraks säkerhetspolis i grus. Saddam Hussein, som i ett par dygn testat USAs allvar och tålamod, säger att irakiska styrkor dragits tillbaka från staden Erbil. Amerikansk kommentar sent igår kväll. För lite och för sent. Vårt anfall blir av. Clinton själv har ännu inte tagit ordet Irak i sin mun. Men som överbefälhavare är han ansvarig för höjd beredskap, för amerikanska piloter baserade i Turkiet och i Saudiarabien, för tillfälliga kommandostyrkor i Jordanien, för B-52-plan på Guam och för örlogsfartyg bestyckade med missiler i Persiska viken. Clinton talar med de europeiska nationer som tillsammans med USA står som garanter för kurderna i norra Irak och för att Irak inte överflyger området. Ja, vi talar med Frankrike och Storbritannien, men vi ber inte om stöd. Vi kan genomföra bestraffningen på egen hand. Staffan Heimersson, Washington.
Nu på morgonen har det amerikanska utrikesdepartementet uppmanat samtliga amerikanska medborgare att lämna Irak. Även britter som befinner sig i de norra delarna av landet har av det brittiska utrikesdepartementet uppmanats att lämna området. I natt uppgav det amerikanska tv-bolaget CNN att flera amerikanska flygplan och kryssningsrobotar har lämnat den amerikanska flygbasen på Stilla havsön Guam. Men det var enligt tv-bolaget osäkert om planen var på väg mot Irak. Samtidigt anklagar den amerikanska regeringen irakiska styrkor för att röra sig längre in i de kurdiska områdena. Enligt Vita husets talesman Mike McCurry finns det bevis för att en del av styrkorna fortsatt längre in i kurdkontrollerat område och nu hotar staden Salahuddin.
Och inte långt efter dessa sju nyheter så lät det så här på CNN.
Just a reminder our viewers of where we stand at the moment. It's about 16 minutes since the Pentagon announced the first cruise missile attacks against Iraq. There was no specifics given by the Pentagon as to exactly what was launched or at what, except to say that the targets were air defense targets. We know from CNN's John Holloman at the Pentagon that the launchings are continuing. The operations are still underway, according to John Holloman at the Pentagon, and therefore we don't have at this point any indication of the results of those attacks. We don't know anything about Saddam Husseins response.
De här senaste inspelningarna var från runt klockan 8 på morgonen. Ett hopp till 12:30 nyheterna på Sveriges Radio. Det var fortfarande den 3 september 1996. Och utvecklingen går väl inte riktigt i den väg som USA hade tänkt sig.
Klockan 12:30.
Ja, 7:30 i morse avfyrades amerikanska kryssningsrobotar mot militära mål i södra Irak. Attacken var ett svar på Iraks angrepp mot den kurdkontrollerade staden Erbil. Iraks president Saddam Hussein har nu uppmanat sina trupper att göra motstånd, vilket ökar riskerna för fler amerikanska flygräder.
Sannolikheten för ytterligare attacker ökar när Saddam Hussein för en liten stund sedan höll ett tv-tal där han återigen utmanade västmakterna. Saddam Hussein uppmanade sina trupper att försvara sig och sa att irakiska krigsplan inte skulle ta någon hänsyn till flygförbudszonerna i norra och södra Irak. Slå tillbaka, sa Saddam Hussein. Slå tillbaka mot alla främmande plan som kränker vårt luftrum. I sitt tv-tal meddelade också presidenten stolt att det amerikanska angreppet orsakat minimal förstörelse. Från Iraks huvudstad Bagdad rapporteras i övrigt lugn, bortsett från att flyglarmet tjöt under ett par sekunder i morse och att luftvärnskanoner kunde höras i Bagdad har huvudstaden inte påverkats av räden. Irakierna har förmodligen ännu inte heller insett att det efterlängtade avtalet som skulle ge Irak rätt att exportera en begränsad mängd olja för att köpa mat och medicin inte kommer att träda i kraft. Ögonvittnen berättar att folklivet i Bagdad pågår som vanligt. En man sa, om vi överlevde Gulfkriget behöver vi väl knappast oroa oss för bomber i öknen. Och det var i öknen missilerna landade enligt de första rapporterna. Attackerna riktades mot militära mål och kommunikationscentra söder om den flygförbudszon västmakterna upprättade efter Gulfkriget. Och idag har man beslutat att zonen kommer att utökas norrut, vilket innebär att Saddam Husseins territorium krymper ytterligare. Om Irak respekterar flygförbudet förfogar Bagdad idag endast över halva sitt land. Cecilia Udén, Cairo.
Med Saddam Husseins trotsiga tal för en stund sedan och med hans uppmaning till sina styrkor att inte längre respektera citat de fördömda påhittade zonerna med flygförbud, har president Clinton på några timmar sannolikt försatt sig i en djupare kris än han avsett. En ensidig bestraffningsexpedition utvecklar sig till en verklig konfrontation. Det är fortfarande mörkt och ännu bara tidig morgon här i Washington. Officiellt sover Clinton fortfarande efter att han har gett order om att från B-52-bombplan i Mellanösterns luftrum och från hangarfartyg i Persiska viken avlossa missiler av flera slag. Tomahawk, AGM-86, Aegis och Arleigh. Och det är först nu den amerikanska allmänheten nås av beskedet att deras land är indraget i krigshandlingar i Irak. De häpnar över hur ljumt stödet i Europa är för de amerikanska handlingen som ju är till för att upprätthålla respekten för den skyddade kurdiska området i norra Irak. Clinton har att genast ta ställning till om missilattacken varit effektiv. Nådde missilerna sina mål, vilka sannolikt ska ha varit kommandoposter, luftförsvar och militära kommunikationsanläggningar i södra Irak. Eller behövs fler anfall. Presidenten håller ett tal om 1,5 timme och försvarsminister Perry ger därefter en presskonferens. Staffan Emerson, Washington.
Än så länge är det oklart om några människor har skadats i samband med USAs attack mot södra Irak. Det talas bara om att militära mål har beskjutits. Ekot har talat med överste Göran Tåde på Militärhögskolan som följer utvecklingen.
Det här är ju ett svar ifrån USA att man inte gillar Saddam Husseins intåg norr om den här 36:e breddgraden. Och en bestraffning helt enkelt. Och vad som kommer vidare, det får vi se. Det är väl så att man avvaktar och ser vad gör Saddam nu. Drar han sig tillbaks och finns det anledning att fortsätta eller ska vi göra ett uppehåll? Det är väldigt svårt att bedöma Saddam Hussein egentligen vad han gör. Det för att han fungerar inte på västerländskt rationellt sätt.
USA har ännu inte preciserat exakt vad som eventuellt har träffats. Det talas bara om militära mål.
Ja.
Vad kan man säga om det, militära mål?
Ja, alltså de har ju skickat de så kallade Tomahawk-robotarna ifrån flygplan och ifrån fartyg. Det här är robotar som förprogrammeras mot ett mål som då måste vara fast. Det kan inte vara rörligt. Och det betyder att det blir... ja, gissningsvis ledningscentraler, bunkrar och motsvarande som man vet exakt läget på. Kan också vara radarstationer och annat som man också vet fast läge på.
Men utesluter det att till exempel om det finns civilbefolkning i närheten att den inte har träffats?
Det utesluter naturligtvis inte det, därför att ingenting är 100% i krig. Men de här robotarna har... en väldigt hög inbyggd precision. Normalt så träffar de inom någon meter från den punkt där man riktar. Men sen exploderar den och det far ju omkring en del saker runt omkring. Vilket gör att människor kan bli skadade.
Och det kan också ha funnits människor vid de här militära anläggningarna?
Ja, det kan det naturligtvis ha gjort. Särskilt i dem då. Men de får betraktas som då ur krigföringssätt legitima mål, va? Men däremot civilbefolkningen omkring vill man ju undvika så långt möjligt att skada.
Så överste Göran Tåde för Militärhögskolan, reporter var Maria Eksedler. Och med morgonens robotattack har USA än en gång gått in och visat sin roll som världens ledande militära stormakt.
Världspolisen har tagit fram sin batong. Batongen svingas inte mot alla politiska värstingar som styr i olika diktaturer, men mot en del. Saddam Hussein i Irak ligger högst på listan. Efter det kalla krigets slut har USA tagit på sig rollen som världspolis utan att ha någon egentlig utmanare, men stundtals med viss hjälp av omvärlden. Det finns ingen annan militärmakt i världen som kan genomföra den sortens attacker som USA har gjort idag. Låt vara att både Kina och Ryssland har numerärt starkare krigsmakt var för sig, men utan det världsomspännande militära herravälde som USA fortfarande har. USA har sammanlagt 1 600 000 män och kvinnor i sin aktiva försvarsorganisation. Stora styrkor runt om i världen, 100 000 i Europa, nästan lika många i Asien, 8 000 i arabvärlden, en beredskap som byggdes upp efter kriget mot Irak 1991. Att attacken mot Irak kom snabbt har flera förklaringar. Beredskapen för tillslag mot Irak är hög, toleransnivån är låg, riskerna är små, det strategiska värdet i regionen är stort. USAs militära världsherravälde utmanas mycket milt, lama protester i Ryssland och på en del andra håll. Istället har det varit så i internationella konflikter de senaste åren att en handlingsförlamad omvärld har ropat efter amerikansk militär. I vissa lägen har USA begränsat insatserna till att evakuera flyktingar som i Liberia i våras. Ett nytt mönster finns i USAs militära världsstrategi. Riskerna måste vara små. I Bosnien gick USA in motvilligt efter lång, lång väntan och under begränsad tid. Flygattackerna, missilerna nu, är tämligen ofarliga för amerikansk militär personal. Den sortens operationer godkänns av en opinion som efter Vietnamkriget är känslig för stora förluster. Under kriget vid Persiska viken för 5 år sedan dog 148 amerikaner. Det är en låg siffra med tanke på att 500 000 amerikaner deltog.
Lars Gunnar Erlandsson, så har det kommit en hel del internationella kommentarer till USAs robotattack.
Ja, det ryska utrikesdepartementet säger att situationen efter USAs attack är extremt farlig och varnar för att det kan uppstå kaos. Kina manar till respekt för Iraks integritet och suveränitet och säger att båda sidor måste visa återhållsamhet för att inte förvärra situationen. Den brittiska försvarsministern Michael Portillo ger däremot USA sitt fulla stöd och säger att Iraks kränkning av de mänskliga rättigheterna inte kan tolereras. Tysklands utrikesminister Klaus Kinkel säger att attacken var ett berättigat och rättvist svar på Iraks angrepp på kurderna. Frankrike kommenterar inte direkt USAs attack, men Frankrike uppmanar Irak att dra bort sina soldater från de kurdiska områdena. Och Israel har fortlöpande kontakter med USA. Premiärminister Benjamin Netanyahu säger att han inte är orolig för att Irak ska svara med att skicka skuddraketer mot Israel.
På nytt har alltså amerikanska kryssningsrobotar flugit över Irak. Jan-Olof Pettersson, utrikesreporter på Ekot. Finns det några paralleller här med Gulfkriget 1991?
Ja, det gör det. Man kanske först bara ska säga att det går ganska snabbt nu händelseutvecklingen där nere, för när Saddam Hussein säger att han inte längre ska respektera de här flygförbuden över norra och södra Irak, då höjs onekligen kristemperaturen ganska väsentligt och det kan vara på väg ett helt nytt läge. Vi får se nu hur president Clinton kommer att svara i eftermiddag. Parallellerna med Gulfkriget är naturligtvis att det är samma Saddam Hussein som invaderar Kuwait, och den här gången han sänt sina trupper in i ett område av Irak där USA och de andra segrarmakterna inte vill se hans armé. Och det gör naturligtvis en kraftig utmaning av USA och president Clinton. Men sen finns det stora skillnader också. Man kan ju inte jämföra de kurdiska områdena i norra Irak med Kuwait. Och i norra Irak har det rått inbördesstrider stundtals mellan olika kurdiska fraktioner. Och det har gett Saddam Hussein en möjlighet att spela ut dem mot varandra och så att säga, ta kontrollen med hjälp av vad som just nu i alla fall skulle kunna vara kurdiska bulvaner. En annan stor skillnad är den internationella reaktionen. Under Gulfkriget och före det så fanns det ju faktiskt en ganska unik internationell samling mot Saddam Husseins invasion av Kuwait. Den tycks helt utebli den här gången. Arabländer har kritiserat till exempel Arabförbundet. Egypten är väldigt försiktig. Och till och med bland USAs allierade som Frankrike undrar man vad det här ska leda till.
Men varför valde Clinton att skicka iväg kryssningsrobotar? Vi hörde tidigare här att mellan 25 och 30 robotar avfyrades.
Ja, han ansåg också säkert inte ha något val, att Saddam Husseins utmaning hade blivit för hård, och Clinton ju valkampanj i USA dessutom. Hans motkandidat Dole har anklagat Clinton för att vara för tveksam och svag mot Saddam Hussein. Och USA vill ju se det hela som en bestraffning och inte som inledningen till någon större offensiv in i landet. Men nu är alltså frågan om hur pass, om det går att stanna, om det kommer att stanna vid det här.
Mm. Vad hoppas man att morgonens anfall ska uppnå?
Ja, det skulle vara liksom, om man ska prata skolspår, att ge Saddam Hussein en läxa. Och nu har man då fått svaret, läxan verkar inte ha trängt igenom riktigt. Förklart är att kryssningsrobotar mot mål i södra Irak, som vi frågar om, inte kommer att rubba Saddam Husseins politiska ställning inne i Irak. Saddam Hussein har en väldigt stark ställning byggd på armé och säkerhetstjänst. Och det tog det inte land som några kryssningsrobotar knappast ändrar någonting på. Sen är den politiska frågan här, hur ska man agera i den här frågan? Kurderna som det ju gäller där uppe, de är splittrade. Det finns en kurdisk falang som är emot Saddam Hussein men som lutar sig mot Iran. Och Iran är ju ett annat land som står på USAs svarta lista.
Saddam har ju uppmanat sina soldater och trupper att göra motstånd nu. Blir det fler amerikanska flygattacker då?
Jag skulle till exempel irakiskt flyg försöka ingripa mot amerikanskt flyg över de här olika flygförbudszonerna. Då kommer säkert USA inte att tveka att sätta in ännu större stridskrafter mot Irak.
Tack, Jan-Olof Pettersson, utrikesreporter på Ekot.
Iraks diktator Saddam Hussein var inte sen att utnyttja tillfället till ett tal till sitt folk. Här är en liten del av det talet.
And as we know about you,
the
members of the armed forces, the whole Arab nation, urges you to resist them and to teach them a lesson which their cowardly personality is not allowed them to take. Our anti-aircraft defense and our air force. They have cancelled the no-fly zone. So ignore these and strike them and depend upon God.
يخرط أجواء بلدكم.
The attackers have burst, have
breached
the corridors of your great country. Now and in the future, let the free people of the world and let the members of the glorious Arab nation can be sure that Iraq will proudly resist and will stand up and will not be shaken by the winds of evil. God willing, God will be our ally. O sons of Iraq, we were watching out for this attack, and we spotted large numbers of their rockets. We had only very light losses, thanks be to God. This has been a failed attempt by the Americans. May God have mercy on our martyrs. God is most great. God is most great. And may these cowardly aggressors be defeated.
That was Saddam Hussein, the president of Iraq, as he appeared on Iraqi television a short while ago. Saddam Hussein also announced that no longer would his nation honor the no-fly zones. He has ordered his forces to attack any warplanes penetrating his airspace. Coming up on CNN...
Morgon den 4 september 1996. Irak.
Klockan är 7:30, här är Ekot.
Och vi börjar i Irak där USA i natt genomförde en andra attack med kryssningsrobotar mot militära mål här i Washington.
Saddam Husseins Irak utsattes klockan 3:30 i morse svensk tid för en ny våg av Tomahawk-robotar avlossade från örlogsfartyg i Persiska viken, varav ett var en attackubåt. Målen för missilerna var de samma som de varit i anfallet 19 timmar tidigare. Luftförsvarsanläggningar, radarstationer, kommandoposter. Det var en upprensningsaktion, förklarade Pentagon, det amerikanska försvarsdepartementet, för att försäkra oss om att allt som skulle slås ut verkligen är utslaget. I räden nu på morgonen användes 17 missiler mot 27 morgonen tidigare. Och en enkel multiplikation röjer att bara i missilkostnader har USA bränt av material för 4 miljarder kronor. President Clinton, som efter intensiva veckor med valkampanj från tåg och buss och med sin partistämma påstås vara utmattad, han signerade i natt en order om den nya anfallsvågen. För att försäkra sig om att de amerikanska piloter som ska börja patrullera den nu utvidgade no-fly-zonen, vilken nu sträcker sig ända till huvudstaden Bagdad, att det luftrummet är säkert för alla. Enkla militära fakta alltså, men i sammanhanget ändå förbryllande. Attacken har sagts in i södra Irak, medan det är norra Irak som Saddam Hussein påstås ha förbrutit sig mot en diffus FN-resolution mot den kurdiska folkgruppen. Staffan Heimersson, Washington.
Och Storbritanniens utrikesdepartement säger i ett uttalande nu på morgonen att de stöder även denna andra USAs robotattack mot irakierna.
Den 4 september 1996. Rapport kvällen.
I kväll har det hörts kraftiga explosioner i Iraks huvudstad Bagdad enligt flera nyhetsbyråer. USA förnekar att man har anfallit Bagdad och det är oklart än så länge vad som ligger bakom de här uppgifterna. President Clinton, han säger nu ikväll att målet med robotattackerna de senaste dagarna har uppnåtts nu.
The airstrikes, the missile strikes that were conducted over the last two days have been successful. The targets were either destroyed or sufficiently damaged so that we can say that our mission has been achieved. That made it possible for us to implement the expanded no-fly zone today.
Ja, USAs president förklarade nu ikväll att USA uppnått sina mål med robotattackerna mot Irak. Natten till idag avfyrades ytterligare 17 kryssningsrobotar. USA kallade det en upprensningsaktion mot radar och luftförsvar. En irakisk tv visade idag de här bilderna av skador och hävdade att civila mål träffats och flera människor dödats i attackerna. På eftermiddagen anföll ett amerikanskt F-16-plan som patrullerade i den utvidgade flygförbudszonen en irakisk radaranläggning som hade låst in på det amerikanska planet. Irakisk tv idag har visat en leende Saddam Hussein tillsammans med det styrande revolutionsrådet. För diktatorn Saddam Hussein är det en framgång att den internationella opinionen nu verkar splittrad. Frankrikes utrikesminister de Charette har haft sin egyptiske kollega på besök och förklarat att Frankrike inte stöder USA:s attacker.
We have received a good support from the British. The Prime Minister of Canada called me last night. The German Chancellor issued a strong statement. I think that our Arab partners clearly understand what we were doing and what the risks are. We're still flying the no-fly zone out of bases in Saudi Arabia. So I think things are on track and I feel good about it.
Arabvärlden fördömer idag USA:s nya attacker med ett undantag, den irakiska oppositionen i exil som aktuellt har mött idag i Jordaniens huvudstad Amman.
Jag träffar en irakisk motståndsman någonstans i Amman. Han är omgiven av säkerhetsmän, säger sig vara jagad av Saddam Husseins agenter sedan han flydde från Irak efter Kuwaitkriget. I flyktinglägret Baqa utanför Amman bor hopplösheten och drygt 100 000 palestinier. Det här är fredsprocessens bortglömda folk. Några av de miljoner människor som aldrig kommer att kunna återvända till sina rötter i nuvarande Israel. Här är Saddam Hussein hjälte av det enkla skälet att han vågat sätta sig upp mot USA som får skulden för allt ont som drabbat den muslimska världen. Allt ifrån Israels bildande till folkmordet i Bosnien. USA och väst ses här som nygamla kolonialmakter vars enda intresse är att suga ut tredje världen. Ingen här tror att USA:s avsikt är att skänka regionen demokrati. Jag träffar två av lägrets åldermän.
Atabihi. Hela ba'id al-madlub. Min al-madlub. Min al-madlub. Min al-amal al-sawarikh al-amal tinzal ala ala.
Västmakterna ses som ett dödligt hot mot den redan illa sargade, tidigare så stolta islamiska kulturen. Och plötsligt påminns jag om att jag själv kommer ifrån väst.
USAs attacker har skapat ett sånt hat mot allt västerländskt att vi nu också har blivit hotade. Lägerledningen säger att vi omedelbart måste lämna flyktinglägret, annars kan vi råka illa ut.
Den irakiske motståndsmannen säger att de araber som hyllar Saddam gör det av okunnighet och blindt hat mot USA. Han är plågsamt medveten om att det irakiska folket lider svårt under FN-sanktioner, men han tycker att Saddam Hussein bär skulden, att han har bringat olycka över ett folk som kunde vara det rikaste i världen med mycket stora oljetillgångar och andra naturresurser. Ingen utomstående kan föreställa sig Saddams grymheter, säger han.
ما مسموح لأي مواطن في العراق أن يبدي رأيه في أي شيء. السجن والإعدام أمامه.
Saddam Hussein har lyckats så split mellan de forna allierade i väst och öst. USA har med sina attacker understrukit den bild de flesta araber har av västs människosyn, att ett muslimskt liv är mindre värt. Iraks härskare utnyttjar konflikten mellan rik och fattig, mellan nord och syd. På så sätt kan både Iraks och USAs ledare dra fördel av våldet. Diktatorn i Bagdad vinner prestige i arabvärlden, medan presidenten i Washington hoppas bli återvald.
FN och Irak den 6 september 96.
FNs säkerhetsråd misslyckades i natt för tredje natten i följd med att enas om en resolution mot Irak. Medlemmarna kan inte komma överens om texten om de irakiska angreppen mot de kurdiska delarna av landet som ska fördömas. De permanenta rådsmedlemmarna Ryssland och Kina som har vetorätt i rådet vill att texten också ska fördöma USAs robotangrepp mot Irak.
Samtidigt förbehåller sig USA rätten att slå till mot Irak igen om Bagdad försöker bygga upp de luftvärnsanläggningar som förstörts genom robotattackerna tidigare veckan. Det sa USAs försvarsminister Perry i en intervju till för tv-bolaget CNN igår kväll.
Den 10 september 96, Irak.
Så till konflikten i norra Irak där staden Sulaymaniyah igår kväll intogs av organisationen KDP, det kurdiska demokratiska partiet, som också stöds av Saddam Hussein. Frilansjournalisten Tom Kankonen var i Sulaymaniyah igår kväll.
Vi befann oss i ett sjukhus när KDPs soldater anlände i Sulaymaniyah. Inmarschen föregicks av en kort stund av skottlossning med lätta vapen. Därefter kunde man höra några granatkastarsalvor. De retirerande trupperna ur Kurdistans patriotiska union PUK brände ner några byggnader innan de lämnade staden, men skadorna verkar i övrigt vara mycket begränsade.
Uppemot 75 000 kurder kan vara på flykt efter de senaste dagarnas intensifierade strider i norra Irak. Det här uppger FN med reservation för att siffran kan vara ännu större. Många har flytt upp i bergen mot gränsen till Iran. Iran höll i natt sina gränser stängda men har idag öppnat dem enligt UNHCR, FNs flyktingkommissariat. Och ett okänt antal kurder rapporteras också redan ha passerat gränsen. UNHCRs personal i Teheran är enligt uppgift till Ekot på väg till gränsen för att bistå kurderna. Den iranska nyhetsbyrån IRNA uppger att tusentals människor finns vid två gränsposteringar och många av dem har bett om mat, medicin och vård, bland annat till gravida kvinnor och sjuka. Och iranska myndigheter har vädjat till omvärlden om internationell hjälp.
Reporter Maria Eksedler. Att nu den kurdiska gruppen KDP behärskar nästan hela norra Irak innebär att Saddam Hussein kan återupprätta sitt inflytande över det här området som för bara någon vecka sedan stod under USAs och dess allierades beskydd.
Utan att lyckas har USA försökt utnyttja de separatistiska kurderna i norra Irak som bas för en bredare opposition mot Saddam Hussein. 1994 inleddes konflikten mellan de två kurdiska ledarna Jalal Talabani och Massoud Barzani, son till den legendariske kurdledaren Mustafa Barzani, som i början av 70-talet också han, liksom sin son, slöt en kortvarig fred med Bagdad-regeringen. De öppna striderna nu mellan de två kurdledarna var början till det amerikanska misslyckandet. Nu finns det inget att bygga en fortsatt opposition på. Många av de oppositionella proamerikanska ledarna och kurderna har infångats av irakiska säkerhetsstyrkor som har följt de segrande kurdsoldaterna i spåren. De har avrättats på plats eller bara försvunnit. En liten grupp har lyckats fly, senast igår från Sulaymaniyah, och gömmer sig nu i de otillgängliga bergen och djupa vattenrika gröna dalarna längs gränsen mot Iran, där kurdiska ledare decennier tidigare har sökt sin tillflykt. USA har uttryckligen sagt att man inte kommer att komma till deras undsättning. Det som gör det politiska svängrummet för president Bill Clinton så litet är att de pro-irakiska kurdstyrkorna har gjort sina erövringar utan någon större militärinsats från den irakiska arméns sida. Striderna i norra Irak har bara varit mellan två rivaliserande kurdiska grupper. Med andra ord, det finns inga skäl för USA att ingripa i en intern kurdisk uppgörelse trots att den till fullo politiskt och strategiskt utnyttjas av Saddam Hussein. Nu varnar Washington Saddam för att i södra delen av Irak återiståndsätta och reparera de militäranläggningar som de senaste veckornas amerikanska beskjutningar har skadat. Men vad har de amerikanska hotelserna för betydelse? Det är långt till det strategiska och av regeringen i Bagdad återintagna området i norr. Åter en gång har en amerikansk statschef snott in sig i Mellanösterns intrikata och komplicerade maktspel.
KDP säger självt att det nu kontrollerar hela den kurdiska delen av norra Irak.
Tusentals människor har tvingats lämna sina hem efter de senaste dagarna strider och nu vädjar Iran om internationell hjälp för att undvika en humanitär katastrof.
Så här långt finns det två segrare i det krig som pågått i 10 dagar i nordöstra Irak. Den ena är Iraks diktator Saddam Hussein, den andra är Massoud Barzani, ledare för KDP, Kurdistans demokratiska parti. Förlorarna är alla de kurder som vägrat att samarbeta med diktatorn i Bagdad. När skymningen föll bakom de mäktiga bergen kring Soleimaniye, 5 mil från den iranska gränsen, stod det klart att staden bytt makthavare. Fram till igår kväll behärskades Soleimaniye, som är 1 miljon invånare, den största staden med kurdisk befolkning i Irak av PUK, Kurdistans patriotiska förbund. De gula kommer, så ljöd ropen igår kväll i flera städer i nordöstra Irak. KDP har en gulfärgad symbol och soldaterna stormade fram med gula band knutna på sina gevärspipor. I iransk radio sades igår kväll att 500 000 irakiska kurder skulle vara hemlösa och att stora delar av dem skulle vara på väg mot Iran. FN-källor i området har talat om att 8 000 flyktingar skulle närma sig den iranska gränsen. Iran begär omedelbar internationell hjälp. Regeringen i Teheran vill inte att krigshändelserna som pågår nu ska bli en upprepning av vad som skedde 1991 efter kriget vid Persiska viken. Då flydde mer än 1 miljon människor från Irak till Iran. De flesta av dem var kurder när Saddam Hussein angrep upproriska kurder i norr. Det var då FN upprättade en speciell skyddszon i norra Irak. Men genom att en kurdisk grupp lierat sig med Saddam Hussein har det skyddet inte visat sig vara något värt för de stora skaror kurder som opponerar mot diktatorn i Bagdad.
Lars-Gunnar Erlandsson.
Efter staden Soleimanias fall uppmanar nu USA både Irak och Iran att upphöra med att underblåsa den väpnade konflikten mellan de två rivaliserande kurdiska fraktionerna. Samtidigt bekräftade president Clinton indirekt den roll som det amerikanska underrättelseväsendet CIA har haft i norra Irak och som stod de irakiska samarbetsmännen dyrt. Vi gör allt vi kan för att hjälpa de som arbetade tillsammans med oss, lovade Clinton och antogs syfta på 200 irakier som gömmer sig i bergen i väntan på att fly. Omkring 100 andra oppositionsmän greps och avrättades efter Iraks offensiv mot den kurdiska staden Erbil förra helgen, medan de amerikanska agenter som ledde den CIA-styrda hemliga operationen lyckades fly till Turkiet före regeringsstyrkornas ankomst. Bitterheten är stor inom den motståndsrörelse med uppdrag att störta Saddam Hussein som byggdes upp av USA men som därefter lämnades i sticket. Men från amerikansk sida tvår man sina händer och låter förstå att oppositionens öde beseglades när de kurdiska grupperna inte kunde hålla sams och själva drog på sig katastrofen. USA betraktar striderna i norra Irak som ett inbördeskrig och vill inte misstänkas för att stödja en kurdisk grupp mot en annan. Vedergällningen mot Saddam Hussein utfördes därför med missilangrepp på strategiska mål i södra Irak. Och en upprepning av de attackerna är inte utesluten, lät man igår kväll förstå vid försvarshögkvarteret i Pentagon, där man tycker sig se tecken på att Irak är i färd med att reparera de skadade robotanläggningarna. Titti Nylander, New York.
Den 15 september 1996.
Den amerikanska spionorganisationen CIA har använt över 600 miljoner kronor sedan 1991 på att försöka avsätta Iraks president Saddam Hussein. Det var före presidenten George Bush som utfärdade den hemliga orden, uppger Washington Post. CIA-operationen i Irak gick över styr i augusti till följd av Bagdads ingripande i kurdernas interna krig i landets norra del.
den 15 september 1996. Mer om spänningen runt Irak.
USAs försvarsminister William Perry har nu kommit till Kuwait för överläggningar om situationen i Irak. Samtidigt har Kuwaits utrikesminister sagt att amerikanska trupper inte kommer att få använda kuwaitiskt område för att ta sig in i Irak. Under sin resa har William Perry också besökt Saudiarabien och kommer nu att fortsätta till andra stater kring Persiska viken och till Turkiet för att diskutera det irakiska läget. Bland alla kurdiska flyktingar i norra Irak finns det en grupp på 250 människor som har extra stor anledning att frukta för sina liv. De är medlemmar av den irakiska nationella kongressen som bildades med pengar från USA med ett enda syfte, att störta diktatorn Saddam Hussein.
Den irakiska säkerhetstjänsten har omringat oss från alla håll. De kommer att likvidera oss om vi inte snarast kommer iväg härifrån, säger den här mannen som uppger sig vara ledaren för gruppen. Han svettas kopiöst, viftar nervöst och irriterat med armarna. Från och till får han en frånvarande tom blick. Jag träffade honom och de cirka 250 andra oppositionella i staden Salahuddin, 3 mil norr om den kurdiska huvudstaden Erbil. De har inkvarterats i hotell Al-Khadra. Flera minibussar och lastbilar står parkerade på gården i väntan på avfärden till säkerheten. Kalashnikov-utrustade unga killar står vid ingången. Överallt ser man vapen. De flesta trängs inne i den relativt lilla hotellbyggnaden. Kvinnorna och barnen sitter i solen, tysta. De väntar på avfärden, eller vad de fruktar mest, döden. Hela platsen andas ångest. För en vecka sedan flydde de från Erbil. Hals över huvudet, beskjutna av alla de stridande parterna i striden i norra Irak, berättar ledaren för gruppen. Det gick så snabbt att alla register hamnade i de irakiska truppernas händer. Register som bland annat avslöjar det ekonomiska stödet från USA med målsättningen att störta Saddam Hussein. Vid den interna kurdiska uppgörelsen i norra Irak stödde Saddam Husseins trupper den segrande sidan, Kurdistans demokratiska parti, KDP. Vi har blivit förrådda av KDP, säger flyktingarna. Salahuddin, där de befinner sig, KDP-ledaren Masoud Barzanis fäste. Där har KDP sitt högkvarter. I 2 dagar har flyktingarna vädjat till Barzani att få lämna staden och bege sig över till Turkiet. Hittills har svaret varit nej. Vi vädjar nu till hela det internationella samfundet, till Sverige, till alla. Inte bara till USA som nu tycks ha övergett oss. Det väst som bär ansvaret för vår tragedi och vårt öde, säger en ung man medan han tittar i golvet. Om KDP tillåter Saddams agent att ta sig in hit, så betyder det slutet.
Full determination to confront any situation.
Vi kommer att strida in i det sista innan vi slutligen begår självmord, säger ledaren, medan ett av de minderåriga barnen springer in och ut från rummet mellan alla de vapen som finns utspridda, vilande längs väggarna. Vladislav Savic, Salahuddin i norra Irak.
17 september 96. Rapporteringen fortsätter.
Ekots utsände i norra Irak rapporterar om hur den förlorande sidan i de kurdiska inbördesstriderna i stort sett har slagits i spillror. I oländiga bergsområden finns den grupp gerillasoldater som Vladislav Savic mötte.
We not want a human helping. We want a force to help us. A force to...
Det är inte humanitär hjälp vi behöver, utan utländska stridskrafter. USA måste bomba Saddam Hussein, säger en av de återstående kämparna inom Kurdistans patriotiska union, PUK, som jag träffar i bergen bara några hundra meter från den iranska gränsen. Detta först efter långa förhandlingar med den segrande sidan, Kurdistans demokratiska parti, utanför orten Kaladiza, för att bli insläppta i det ett par kilometer långa ingenmanslandet, jag och ett australiensiskt filmteam. Efter en vådlig tur i ett par kilometer uppför en slingrig, mycket brant och smal serpentingrusväg fylld med övergivna bilar, en del av dem försåtsminerade, kom vi till sist upp där ett par hundra gerillasoldater väntade. PUK-soldater som nu kanske utkämpar sin sista strid, om de nu inte ger upp eller flyr in i Iran. De var demoraliserade. demoraliserade, utan glöd, irriterade. Inte minst eftersom de flesta av flyktingarna nu börjat återvända. Gerillakämparna står nu ensamma. Om vi inte får hjälp utifrån så kommer vi att utföra gerillaattacker, terroristattacker, säger en av soldaterna. Och trots att de talar om att de ska komma igen så säger deras nedstända blickar något annat. Som för att övertyga oss så börjar de att beskjuta fienden.
Yes, 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 yes.
Men PUKs utgående artillerield imponerade knappast på de i alla fall just nu övermäktiga KDP som behärskar området nedanför. Och som dessutom har Saddam Husseins stöd i den interna kurdiska kampen. Det imponerade inte heller på oss journalister att PUK tog fram en ung soldat, 10-årige Barzan, utrustad med en kalashnikov och ett par knivar runt det typiska kurdiska skärpet kring midjan. De vuxna tittar uppskattande och leende på Barzan när han förklarar för mig att han hellre leker den här dödsleken än spelar fotboll med jämnåriga. Om KDP-ledaren Masoud Barzani finns kvar här så blir det ingen fotbollsspel utan strid, säger 10-årige Barzan med en myndig blick. Men Barzan blir nog ensam kvar med de övriga gerillasoldaterna. På vägen ned såg jag de sista av flyktingfamiljerna som återvände till sina hem. Till risfälten, till boskapen, vattenbufflarna och solrosfälten i detta underbart vackra bergsområde. Vladislav Savic vid den irakisk-iranska gränsen.
Och en av de gerillasoldater som Vladislav Savic mötte, som vi hörde i början, efterlyste ju amerikanska bomber mot Saddam Hussein. Men USAs entusiasm för nya anfall mot Irak har minskat. USA har gjort snabba förflyttningar av vapen och trupper i den här konfrontationen. Men nu är läget sånt att den amerikanska arsenalen kanske inte alls kommer till användning här i Washington.
Ett plötsligt dilemma för president Clinton.
No confrontation with Saddam Hussein. We never did, and we don't now.
Vi söker ingen konfrontation med Saddam Hussein. Staffan Heimersson, Washington.